Kapitel 13. Den stora omvälvningen. Förutom berättelserna om Jesus i evangelierna, såsom berättelserna om hans födelse, död och bergspredikan, är kanske Apostlagärningarna kapitel 2 den mest kända passagen i Nya testamentet, där den heliga ande kommer över Jesu efterföljare på pingstdagen. Det markerar uppstarten av kyrkan och början på den globala evangelisationen i Jesu namn. Trots att passagen är känd pågår det mycket mer i den än vad de flesta inser. Faktum är att Apostlagärningarna kapitel 2 telegraferar kampanjen för att reversera Gamla testamentets kosmiska geografi efter Babel, i vilken alla andra nationer än Israel styrdes av lägre gudar. Det som ägde rum vid pingst var en krigsplan för att infiltrera alla nationer som gjordes arvslösa av Gud vid Babel med evangeliet om Jesus, en forntida strategi för andligt krig. Pingsten. Händelserna på pingstdagen som beskrivs i Apostlagärningarna kapitel 2 var verkligen ovanliga. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: "Men är de inte galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas?" Apostlagärningarna kapitel 2, vers 1-8. Vissa saker som tar oss till Gamla testamentets övernaturliga världsbild i denna märkliga passage är inte uppenbara i den svenska översättningen. Den stormvind som förknippas med andens ankomst är en välbekant beskrivning av Guds närvaro i Gamla testamentet. Se Andra Kungaboken kapitel 2, vers 1 och 11, Jobb kapitel 38, vers 1, kapitel 40, vers 1. Eld förekommer också ofta i beskrivningar av Gud. Hesekiel kapitel 1, vers 4. Jesaja kapitel 6, vers 4 och 6. Daniel kapitel 7, vers 9. Andra Moseboken kapitel 3, vers 2. Kapitel 19, vers 18. Kapitel 20, vers 18. Utifrån de hänvisningarna är det tydligt att Gud var närvarande vid händelsen och låg bakom det som pågick. Hans avsikt var att starta upp sin kampanj för att ta tillbaks nationerna från de lägre gudar som han delade ut dem till. Se Femte Moseboken kapitel 4, vers 19-20, kapitel 32, vers 8-9. Men som blev hans fiender, se Saltaren 82. Guds redskap för att göra det var lärjungarnas ord, därav de symboliska tungorna. Gud gjorde det möjligt för Jesus judiska efterföljare att tala till resten av judarna som var samlade vid pingst, som bodde i alla nationer som styrdes av fientliga gudar. När de hörde evangeliet och trodde på det skulle de återvända till sina nationer och berätta för andra om Jesus. Pingsten och Babel. Incidenten vid Babels torn var det som orsakade Guds beslut att sprida ut nationerna och låta andra gudar regera över dem. Se Femte Moseboken kapitel 4, vers 19-20, kapitel 32, vers 8-9. Vid första anblicken verkar det inte finnas någon koppling mellan den händelsen och det som hände i Apostlagärningarna kapitel 2. Men på originalspråken finns det tydliga kopplingar mellan de två. Två saker i Apostlagärningarna kapitel 2 sammankopplar det kapitlets händelser med Babel. För det första sägs det att tungorna av eld fördelade sig, och för det andra sägs det att folkmässan som bestod av judar från alla nationer blev förvirrade. På svenska verkar det kanske inte särskilt övertygande. Lukas skriver på grekiska och de grekiska ord han använder här som översätts fördelning och förvirring kommer från första Moseboken kapitel 11 vers 7 och femte Moseboken kapitel 32 vers 8 som båda beskriver fördelningen av språken och nationerna vid Babel och den resulterande förvirringen. Lukas, författaren till apostlagärningarna, var en hedning. Han kunde endast läsa grekiska. Följaktligen använde han sig av den grekiska översättningen av Gamla testamentet som var väldigt känd då och än idag under namnet Septuaginta. Det var den tidiga kyrkans Gamla testamente eftersom få personer kunde läsa hebreiska. Lukas tänkte på händelsen vid Babel när han skrev Apostlagärningarna kapitel 2. Men varför göra den kopplingen? Tänk på vad som hände vid pingst. Anden kom som Gud så ofta hade kommit i Gamla testamentet med stormvind och eld. Förvirringen av att ha många språk som var ett resultat av Babel togs bort när de brinnande tungorna möjliggjorde för lärjungarna att tala språken som talades av judarna från hela världen som hade samlats i Jerusalem för högtiden. 3000 av dem trodde på budskapet om Jesus. Se Apostlagärningarna kapitel 2, vers 41. Dessa nya troende som tog emot Jesus som Messias skulle ta med det budskapet tillbaks till sina hemländer, nationerna som spreds ut vid Babel. I första Moseboken kapitel 11 hade Gud övergett mänsklighetens nationer och direkt efter i första Moseboken kapitel 12 kallade han Abraham att etablera Guds nya folk och nya nation. Han skulle nu samla ihop folk från alla de nationer han hade förkastat och föra dem tillbaks in i sin troende familj tillsammans med troende judar som var ättlingar till Abraham. Så småningom skulle Guds kungarike sprida sig över de fientliga gudarnas kungariken. Det otroliga med allt det här är listan över nationer i Apostlagärningarna kapitel 2 och ordningen de presenteras i. Om man skulle kolla upp dem på en karta skulle man förflytta sig från öster dit judarna hade blivit landsförvisade i slutet av Gamla testamentet i Babylon och Persien och förflytta sig västerut till den avlägsnaste punkten man kände till på den tiden. De täcker samma avstånd och spännvidd som nationerna som räknas upp i första Moseboken kapitel 10, de som blev satta under de lägre gudarna. Vi kämpar inte mot kött och blod. Större delen av apostlagärningarna handlar om Paulus missionsresor. Paulus var hedningarnas apostel, personen som från början sändes av Gud för att starta kyrkor i nationerna utanför Israel. Paulus resor och livsomständigheter, såsom när romarna arresterade honom, tog honom allt längre västerut. I hans brev i Nya testamentet pratade Paulus ofta om de andliga makter som motarbetade hans predikoarbete och evangeliets spridning. Vokabulären han använder för de onda väsen vars domäner han inkräktar på i kölvattnet efter pingsten visar att han förstod Gamla testamentets kosmiska geografi. Lägger du märke till en röd tråd som går igenom Paulus terminologi för mörkrets osynliga makter? Härskare, Efesierbrevet kapitel 1, vers 20-21, kapitel 6, vers 12, Kolosserbrevet kapitel 2, vers 15. Makter, Efesierbrevet kapitel 1, vers 20-21, kapitel 3, vers 10, kapitel 6, vers 12, Kolosserbrevet kapitel 2, vers 15, första Korintierbrevet kapitel 2, vers 6. Herradömen, Kolosserbrevet kapitel 1, vers 16. Herrar, Efesierbrevet kapitel 1, vers 20-21, första Korintierbrevet kapitel 8, vers 5. Tronfurstar, Kolosserbrevet kapitel 1, vers 16. Alla de här orden betecknar geografiskt makthavarskap. Faktum är att dessa termer även används som mänskliga politiska makthavare i Nya testamentet och annan grekisk litteratur. Paulus språk handlar om områdesstyre. Det reflekterar hur Gamla testamentet framställer andevärldens förhållande till människornas värld. Nationerna som blev åsidosatta av Gud styrs av andevarelser som är fientliga mot honom och hans folk. Jag kommer att åka till Spanien. Apostlagärningarna slutar med att Paulus reser till Rom. Paulus var en fånge och han åkte till Rom av två orsaker. För att vädja till Caesar och för att sprida evangeliet. Men Paulus visste att för att återta de fientliga gudarnas nationer måste han ta sig till änden av den värld man kände till då. På gamla testamentets tid kallades den platsen Tarshish. På Paulus tid kallades den Spanien. Paulus var tvungen att ta sig till Spanien för att slutföra sitt uppdrag. Hans ord till romarna före han sattes i fängelse säger oss att han avsåg fullt ut att åka till Spanien, till den mest västra delen av jorden på hans tid, för att återta alla nationer för Jesus. När jag reser till Spanien, jag hoppas få träffa er på genomresan och bli utrustad för resan dit, efter att först en tid har haft glädjen att vara tillsammans med er. När jag har slutfört detta och på ett säkert sätt överlämnat den gåvan till dem ska jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Romarbrevet kapitel 15, vers 24 och 28. Paulus motiverades av insikten att Guds plan för att återställa sitt kungarike hade satts igång under hans egen livstid. Han trodde att när hedningarna i fullt antal har kommit in ska hela Israel blir frälst. Romarbrevet kapitel 11, vers 25-26. Han tänkte att han skulle avsluta det som hade påbörjats vid pingst. Varför detta är betydelsefullt? Paulus hade ett övernaturligt perspektiv på sitt eget liv. Han betraktade sig själv som ett Guds redskap. Och det var han. Men det var även alla andra nya troende som efter pingsten for från Jerusalem före honom för att infiltrera demoniska högborgar där de bodde. Och det är vi också. Om vi är Guds redskap på samma sätt som Paulus var ett Guds redskap, varför var han då så mycket mer inflytelserik och effektiv? En skillnad är att Paulus förstod vad hans liv handlade om. Han trodde på att makterna som styrde över jorden var verkliga och att kraften bakom och inom honom var större. Tror du på de sakerna? Bibeln lägger fram dem som självklara och det var så Paulus behandlade dem i sitt eget liv. Paulus visste inte hur stor världen egentligen var. Han kände inte till Nordamerika, Sydamerika, Kina, Indien, Norge, Australien, Island och många andra ställen. Men Gud gjorde det. Gud visste att uppgiften att sprida evangeliet till hela världen skulle i slutändan bli mycket större än vad Paulus kunde förstå. Gud visste att andra skulle bli tvungna att följa Paulus mål om evangeliet skulle kunna nå alla delar av jorden. Om inte vi aktivt försöker slutföra uppgiften så gör vi inte det vi blev satta till jorden för att göra. Om vi bara vill att Gud ska komma till oss och tillgodose våra behov så är vi mera som folket vid Babel än som Jesus, de 12 och Paulus. En annan innebörd av skriftställena vi har undersökt är att demoniska högborgar är en biblisk idé. Vi får inte en komplett beskrivning av demoniska zoner eller territoriegränser eller ens en andlig hierarki för den mörka sidan. Vi får däremot veta att de osynliga makterna betraktar jorden som sitt område. Vi får veta att dessa makter motarbetar Guds kungarike och vill inte att folk ska delta i Guds plan att sprida sitt goda styre överallt. Det innebär att vi bör förvänta oss motstånd som vi inte kan förklara genom logik eller empiriska bevis och vi kan inte besegra det på egen hand. Gud har gett oss sin ande och sina osynliga representanter för att hjälpa oss att främja hans uppdrag. Se första Korintierbrevet kapitel 3, vers 16, kapitel 6, vers 19, Hebreerbrevet kapitel 1, vers 14, första Johannesbrevet kapitel 4, vers 4. Frågan vi kan ställa till oss själva är denna. Hur skulle våra liv vara om vi vaknade varje morgon med en övernaturlig syn på världen som matchade den Paulus hade? Tänk om vi varje dag skulle organisera våra liv runt kunskapen om vår status som en del av Guds familj med uppgiften att befria våra syskon från mörkret. Tänk om vi skulle leva beslutsamt med vetskapen om att de beslut vi fattar och de ord vi säger inte är slumpmässiga och meningslösa. Tänk om vi istället skulle tro på att osynliga intelligenser omkring oss använder våra beslut, våra handlingar och våra ord för att påverka andra människor på gott och ont, vare sig vi ser och känner dem eller inte. Våra jobb, våra inkomster, våra talanger, till och med våra problem har ingen betydelse när det gäller att veta vilka vi verkligen är och kommer att bli och varför vi är här. Vi kan inte se den övernaturliga världen. Vi kan inte heller se den mikroskopiska världen. Men vi tillhör ofrånkomligen båda två. De tidiga troende tänkte på det här sättet. Som vi kommer att se i nästa kapitel trodde de att världen omkring dem var förslavad under mörka makter som en dag skulle ge upp. Trots att striden bokstavligen var mellan dem och den fientliga världen och dess makter skapade de den globala företeelse som vi kallar kristendom, med Gud och hans osynliga representanter vid sin sida. De trodde verkligen att den andliga konflikten var verklig och att de i slutändan inte kunde förlora. Vi är levande bevis på att de inte förlorade.